Vi fortsätter ikväll då med Jesaja och kapitel 25. Vi befinner oss i de kapitel som handlar om Guds slutliga dom och frälsning. Det är kapitel 24 till och med 27. I kapitel 25 möter vi först en lovsång till domens och frälsningens Gud, och den talade vi om förra gången. Det är verserna 1 till och med 5. Och på denna lovsång följer några versar, verserna 6 till och med 8, som handlar om Herrens stora gästabud. Och det nämnde vi lite grann om förra gången. Här är det fråga om frälsningen, saligheten. När plågan och förföljelsen och hemsökelsen och lidandet är borta. Bakgrunden är den svåra situation som man befinner sig i Sion i Jerusalem på profetens tid. Nu målar profeten här upp salighetens tid. Och vi kan ju läsa dessa märkliga verser. Herren Sebaot ska på detta berg, alltså på Sions berg, göra ett gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Och han ska på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk och den slöja som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten och ska ta bort sitt folks vanära överallt på jorden, ty Herren har talat. Så står det. Det här är ju starka ord, och i synnerhet om man ser dem mot bakgrund av det eländiga förhållanden som rådde när profeten profeterar på detta vis. Främmande folk befinner sig runt omkring Jerusalem, har trängt in i Palestina, har dödat, förhärjat, rivit ned, deporterat. Här talas det om att alla folk får komma och äta i en stor måltid på Sions berg. Det är något helt annorlunda än den innevarande verkligheten. Och man kan också tänka på att under belägring och förföljelse, ockupation och sådan, så var det inte särskilt gott om mat. Man fick vara försiktig med de matförråd man hade. Och här står då som kontrast mot detta att man får feta, märgfulla rätter och starkt vin väl klarat. Det betyder alltså att det inte är sånt som är utspätt. Det är inte, man dryggar inte ut, man tar inte det sämsta, utan det är de bästa produkterna, både mat och dryck. Och detta är ju sådant som man också använder vid högtider. I samband med bröllop till exempel, när man markerar glädjen, då förekommer också såna här högtidsmåltider. Och det är ju frågan om glädje här. Det är frälsningens, salighetens glädje som skildras med den här bilden. Och vi ser att saligheten, den ges inte bara åt ett visst folk, ett visst biologiskt folk, utan det står för alla folk. Det sanna Sion är alltså ett rike för alla folk och har medlemmar från alla folkslag. Och här skildras då detta rikes övernaturliga väsen. Det är inget jordiskt tusenårsrike som här skildras. Det är ett rike som är annorlunda än det inomvärldsliga. Allt som finns här i världen under lidande och fördärv. Här är döden borta. Han tar bort, Herren tar bort döden. Han gör döden om intet. Han tar bort slöjan som täcker alla folkslag. Han torkar bort alla tårarna från ansiktena. Här kan vi återigen se de många ansikten framför oss som var alldeles förgråtna säkerligen med tanke på den död och den hemsökelse som kommit över folket genom de assyriska härarna. Men det gäller naturligtvis allt det elände som i alla tider kommer över Guds folk i denna jämmerdal. Det ska en dag vara borta. Då är döden borta, då är tårarna borttorkade. Det är alltså en mycket stark och målande skildring vi har här i 25, 6 till och med 8. Och man får helt enkelt försöka slå in i sitt minne hur texten ser ut. När man någon gång erinrar sig de här orden så bör man också med en gång komma ihåg. Ja visst, ja, det var ju 25 kapitlet. Det var verserna 6 till och med 8. Det var där de orden stod. Och de kom ju med samma efter den här underbara lovsången över domens och frälsningens Gud som stod i de 25 första verserna. På det sättet så memorerar man in, försöker man minnas texten och försöker att minnas textsammanhanget. Så kan man placera in de olika delarna i texten. Och då blir också bibelläsningen, tror jag, mycket intressantare. Man blir mer och mer uppbyggd i en rätt kunskap. Och får mer och mer av den vishet som leder till frälsning, som Paulus säger. Efter nu skildringen av Herrens gästabud följer så i 25, 9 till och med 12 en skildring av Sion kontra Moab. Här ställs Sion och Moab mot varandra. Tidigare har vi sett hur Sion och Babel kan ställas mot varandra eller Sion och Assur. Det är frågan om samma sak. Det är Guds folk, Guds egendom. Och det är fienderna. Ibland så tar man alltså som exempel på fientligheten mot Herren och hans verk, den stora världsmakten. Det blir då Assur och Babel, det blir senare Grekland, det blir Rom på Kristi tid. Men man tar inte så sällan också som exempel arfienderna alldeles intill. Och då blir det antingen filisterna, som ju var på västra sidan om riket, eller det blir Moab eller Edom på östra sidan. Och som bekant så var ju Moab och Edom släkt med Guds folk. Nära släkt. Men likväl var de inte Guds folk. Och de var nära intill riket, men var ändå inte riket. Moab och Edom står därför hos profeten ofta som en symbol för de som är nära intill. De som enligt psalmisten går med i högtidståget men ändå inte tillhör folket. De är så nära men ändå så långt borta. De är så nära på ett sätt men i själva verket långt borta. De är främmande för Herren och hans ord. De tillhör inte riket. Och vad utmärker då Moab? Jo, det är tron på sig själv, tron på sina egna gärningar, högmodet, förtröstan på sig själv. Vi har alltså här en skildring av Sions salighet och mot detta ställs Moabs undergång. Moab kommer till korta med sina ansträngningar och sitt högmod. På den tiden ska man säga, se där är vår Gud som vi hoppades på. och som skulle frälsa oss. Alltså, man ska inte om Herrens ord och löften säga, det höll ju inte. Det var ju utlovat räddning och frälsning, men det blev ju ingenting av det. Nej, så får man säga om den utlovade frälsningen genom andra makter. Frälsningen från Egypten som vi läste om i bland annat kapitel 20. Om den får man säga, så gick det med vårt hopp. Så gick det med honom som vi förtröstade på. Det blev ingenting av det. Det hjälpte inte. Det höll inte. Det var falskt. Men när det gäller Herrens ord och löften, då ska man konstatera att det förblir. Det står. Det håller. Se, där är vår Gud som vi hoppades på. Och det ligger också en djupare mening i detta, nämligen att Gud själv kommer konkret till sitt folk. Det är ju en huvudlinje i profetens undervisning. Han säger inte bara att Davids son, Isais son, jungfruns son ska komma. Han säger om samma messias som ska komma, om samma frälsare, Herren själv ska komma till sitt folk. Till barnet som föds, messias frälsaren, han är ju Gud. Han är Herren, han är den starke guden. Herren själv ska komma till sitt folk. Och man ska alltså kunna säga en dag, se där är vår Gud som vi hoppades på. Så kunde det troende säga, så kunde den gamle Simon säga när han tog det lilla Jesusbarnet i sin famn. Nu har jag sett Israels frälsning. Nu kan jag fara hädan i frid i enlighet med ditt ord. Ja, Herren som vi hoppades på, han kommer. Och där i ligger frälsningen och glädjen däröver. Låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Det här säger profeten nu långt innan det syns, långt innan detta har gått i fullbordan. Men när ett löfte uttalat, då är det lika säkert som om det har hänt redan. Och det är det som utmärker den troende i gamla förbundet. Han tror detsamma som i nya förbundet. Han förtröstar på samma sak. Enda skillnaden är att det han förtröstar på, det har ännu inte kommit. Men han vet att det ska komma. Vi förtröstar på samma sak som Abraham och andra troende i gamla förbundet. Men nu har han kommit. Det har skett. Så ska Herrens hand vila över detta berg, heter det då i början på 10:e versen. Herren välsignar. Herren håller sin beskyddande, frälsande hand över sitt Sion. När han håller handen över sitt folk, över sitt Sion, då har det frid. Då vänder han sitt ansikte till det. Då håller han handen över det. Han beskyddar och bevarar det. Men mot detta ställs då Moab. Och det kommer då mitten på vers 10. Men Moab ska bli nedtrampad i sitt eget land. Återigen så kan profeten mästerligt bruka skarpa och djärva bilder. En del kanske nästan stöter sig på att han använder, jag ska inte säga något fula ord, utan jag tar väl något finare ord, gödselvatten. Simma omkring i, ja, ni kan själva använda kanske lika skarpa ord som profeten gör. Profeterna är ganska lika Luther i det avseendet att de går rakt på sak. Här skildrar han alltså hur Moab simmar omkring i dyngan, det smutsiga gödselvattnet. Vilken bild för den människa som förtröstar på sig själv, för den människa som är främmande för det sanna hoppet för Herren. Hon simmar omkring i, jag höll på att säga ett annat ord som säger precis vad det är frågan om. Lik simmaren när han simmar, så skall dock hans högmod bli nedbrutet trots hans händers alla konster. Alla försök, hur han än simmar, och i detta ligger den meningen också att han har gjort alla möjliga gärningar, alla möjliga avgudar, alla möjliga gudstjänster, det självvalda gudstjänstväsendet, men det håller inte. Hur han än håller ut sina händer, breder ut dem, så går det inte. Han sjunker ner i detta vatten. Ja, dina murars höga fäste störtar han omkull och ödmjukar. Han slår ner det till jorden, ner i stoftet. Så går det. Målande och klar skildring av det hopplösa att frälsa sig själv, att lita på sig själv, på de höga murarna, på sin egen gudstjänst, sina egna gärningar. Den utgåva jag har, det är GT 82, som har satt in en rubrik mellan vers 9 och vers 10. Och det vittnar ju om att man har inte riktigt förstått sambandet här, hur texten är uppbyggd och hur profeten lägger fram sin undervisning. Så kan vi gå vidare till det 26 kapitlet. Och då möter vi i de första 19 verserna ytterligare en lovsång över frälsningen. 26, 1 till och med 19, ytterligare en lovsång över Herrens frälsning. Här talas det om staden, om vår stad. Vår stad ger oss styrka, murar och värn bereder oss frälsning. Men man ser ganska snart att det är bara uttryck hämtade från en stad som vi kan se med våra ögon, men som nu står som en bild för den sanna staden. Det sanna Jerusalem, eller det nya Jerusalem. Den staden bereder sina invånare frälsning. Den består av endast rättfärdiga, ser vi, vers 2. Öppna portarna så att ett rättfärdigt folk får dra dit in ett som håller tro. Så var det ju inte med det jordiska Sion. Där var det tvärtom ytterst få som förtröstade på Herren och hans löften. De flesta var avfälliga. De flesta tänkte inför fiendeangreppen: låt oss äta och dricka, till imorgon ska vi dö. Det var korruption. Man var lik en sköka, säger profeten redan i första kapitlet om det jordiska Sion. Men här talas det om det sanna Sion, trons folk. Allesammans är rättfärdiga. Herrens rättfärdighet tillräknas dem. Deras grundval är Herren och ingenting annat. De grundar sitt hopp på Herren. De förtröstar på honom. Vers 3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta då på Herren till evig tid, till Herren är en evig klippa. Det vill säga, det håller att bygga på. Det är fasthet, stadighet, visshet. Och han skänker frid. Men de högmodiga fienderna, de slår han ner. Den som tronar i höjden, den stöter han ned. Ja, den höga staden, han ödmjukar den till jorden, han slår ner den i stoftet. Den trampas under fötterna, under det förtrycktas fötter, under det arma steg. Herrens eget folk, de är nu förtryckta. Men i själva verket så är det så att Herrens folk, det troende, är världens kungar och furstar. De regerar med Herren som konungar och furstar. De är ett konungsligt prästerskap. Det är alltså annorlunda än vad vi erfar och som det ser ut. Ser vi runt om i världen så är det alltjämt så att de troende Herrens folk, de är förtryckta, de får lida på olika sätt. Men i själva verket är det ju de som är kungarna och förstarna. Det var också detta som uppenbarades för aposteln Johannes enligt uppenbarelseboken. De som hade blivit förföljda och halshuggna för vittnesbördets skull, de var
konungar och präster,
de regerade med Kristus i 1000 år, står det i Uppenbarelseboken 20. När frälsningens dag är inne, då är de främmande herrarna som förtryckte dem döda och kan inte längre skada dem. Och detta tack vare Herren. Det innebär den i verserna 13 och 14. När det i vers 14 står att det döda får inte liv igen, så kan det ju se ut som en motsägelse till vers 19, där det står dina döda ska få liv igen. Och ger man inte akt på sammanhanget, så ser det ju verkligen konstigt ut. De döda får inte liv igen, och så står det några verser senare, dina döda må få liv igen. Men här i vers 13 och 14 handlar det alltså om fienderna. De högmodiga fienderna, de främmande herrarna, de ska besegras definitivt. De ska inte få liv igen att på nytt förtrycka och förstöra Guds Sion. De ska definitivt kastas i den eviga döden, i den brinnande sjön. De ska inte på nytt få liv igen för att på nytt förtrycka och fördärva Guds stad. Det kommer en dag då alla fiendehopar som har dragit fram bildligt talat mot Sion, mot Herrens folk, inte längre kan dra fram och förstöra och förtrycka och förbittra det troendes tillvaro. Sedan i vers 19 så handlar det om det dödas uppståndelse. Hur de som nu har drabbats hårt av Tiglat-Pileser eller Sargon eller Sanherib eller någon annan under tidens lopp, hur deras kroppar ska stå upp igen, få liv. Mina dödas kroppar ska åter stå upp. Vakna upp och jubla, ni som ligger i graven, till din dagg är en ljusets dagg, och jorden ska ge tillbaka det avsomnade. Det låter ju otroligt. Och detta kan vi inte tro om vi går efter känslor och förnuft och funderingar. Det kan vi bara tro och förlita oss på grundval av ordet. Därför att det är Gud som har sagt det, så blir det så, vare sig vi vill det eller inte. Och det är trons väsen, att förlita sig på Herrens ord och löften. Och det här är en stark utsaga, så stark att de som tänker sig det bibliska innehållet som en helt mänsklig produkt och ser det hela som en utveckling, att tankarna utvecklas och blir finare och finare, de menar ju att så här höga och avancerade tankar som att kroppen ska stå upp får inte finnas i Gamla testamentet. Och i varje fall inte hos Jesaja 700 år före Kristi födelse. Det är ett av skälen till att man daterar de här kapitlen till mycket sen tid. Det är oäkta sena tillägg till Jesaja, menar bibelkritiker. Och de tänker ungefär så här, om man skulle ställa frågan, varför är då det här sent? Jo, det talas om kroppens uppståndelse. Ja, men varför är en text som talar om kroppens uppståndelse sen? Jo, det är en sen tanke. Ja, hur vet du att det är en sen tanke? Ja, vi har inga tidiga texter som talar om kroppens uppståndelse. Ja, men vi har ju den här texten. Ja, den är sen. Varför då? Jo, den talar om kroppens uppståndelse. Om vi alltså ser noga i de profetiska texterna och tänker oss in i det profetiska språkbruket och i bilderna, så märker vi vilken enhet hela Bibeln är. Det är ett annorlunda språkbruk, andra uttryckssätt ofta hos profeterna än hos Paulus kanske, eller i evangelierna. Men vi ser hur det i grunden är samma enhetliga undervisning. Det är alltså avslutningen då på denna märkliga lovsång över Herrens frälsning, som talar om kroppens uppståndelse. Den 19:e versen avslutar alltså denna lovsång. Och lägg märke till att i lovsången så sägs det att frälsningen är Herrens verk helt och hållet. Ibland har man tänkt att under gamla förbundets tid, då var det väl så ändå att det var tro och gärningar i samverkan som åstadkom frälsningen. Sen blev det lite finare genom Paulus, då blev det bara tro. Men så är det förvisso inte, utan frälsningen är också i gamla förbundets tid helt och hållet Herrens verk och Herrens gåva. Här står det i den 18:e versen: vi kunde inte bereda frälsning åt landet. Vi var också havande och våndades, men när vi födde var det vind. Vi kunde inte bereda frälsning åt landet. Det gick inte. Det är Herrens verk alena. Ja, då kan vi väl gå vidare till 26, vers 20, till och med 27, vers 1. Det är nästa sammanhang. Här ser vi återigen hur de, eller den som har satt ut kapitelindelning och siffror och sånt här, det var ju mycket sen tid, det hör inte till själva den heliga texten, inte har satt siffrorna alltid på så lämpliga ställen. Det hade ju varit bättre om man hade låtit kapitel 27 börja från och med vers 2. Men nu är det som det är, och därför får vi de här angivelserna då, att vi får säga 26, 20 till och med 27, vers 1. Och det handlar om att Herren ska snart besegra Sions fiender. Det är tröstens ord till det betryckta som nu får känna på tuktan och vrede. Att det är bara frågan om i grunden en liten tid. Precis det som Jesus säger. En liten tid. Och en liten tid. Och ännu en liten tid. Här heter det: nåväl då mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess att vreden har gått förbi. Den vrede, den hemsökelse som Herren nu har sänt över folket med Assur Babel som sitt vredesverktyg, den varar inte för evigt. Och Herrens eget folk vet att det bara är en liten tid. Till se, Herren träder ut ur sin boning för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning. Och jorden ska låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och ska inte längre dölja dem som där har blivit dräpta. Det går inte att dölja synderna och illgärningarna. Allt kommer fram. Allt syns inför honom. Och Herren måste i sin vrede, sin rättfärdighet, också straffa synden. Och skulle han inte låta straffet drabba sin son, så skulle ju ingen bli frälst. Inget hopp och ingen räddning finnas. Så heter det då 27:1. På den tiden ska Herren med sitt svärd, det hårda, det stora och starka. Här vet vi ju att på ett sätt inte är Herren som en människa som står där som en krigare. Som en krigare från Juda eller en krigare från Assur. De hade ett svärd och med detta stred man. Herren har ju större, mäktigare vapen. Men för att beskriva för oss hur Herren strider för oss och att han har så stor makt, så hämtar då profeten bilden från det vi har sett i samband med strid. Och för att förstå då att Herrens förmåga och makt är mycket större än en mänsklig krigares makt, så säger han: på den tiden ska Herren med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan och så vidare. Då betonas det här att Herrens svärd, det hårda, det stora och det starka. Det vill säga hans makt går långt utöver den mänskliga stridsförmågan. Hans svärd är större, hans svärd är hårdare, hans svärd är starkare. En del människor vill inte förstå det profetiska språkbruket och sättet att anknyta till den konkreta verkligheten. Utan de tänker då att, ja, då måste man tänka sig att Herren står där med ett svärd, så där ungefär som man skulle kunna rita upp detta. Och man förstår inte hur profeten använder bilder, talar om Herren som står på Oljeberget, eller om träden som klappar i händerna, eller många andra ting, om Sionsberg som blir det högsta av alla berg, och så vidare. Alltså uttryck som markerar då hur det sanna Sion är större än allting annat i realiteten, fast det inte syns, inte nu, inte förrän på den yttersta dagen. Ja, vad ska då Herren krossa? Han ska alltså komma. Frälsningen är samtidigt dom över fienderna. Och vilka ska då besegras? Vilka ska han hemsöka? Jo, här står då Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och ska dräpa draken som ligger i havet. Här anknyter profeten till ord som fanns hos hedningarna, draken och Leviatan. Hedningarna var vidskepliga. Hedningarna fick inte undervisningen om de sanna fienderna, utan de gjorde sig mytologiska väsen som de kunde frukta, och dit hörde draken och Leviatan. Och när man då läser det här i den heliga skrift, så säger bibelkritiken: haha, här ser man, det är myter och det är hedniskt lånegods i Bibeln. Så här ligger det till. Profeten vill här visa vad som är de verkliga fienderna. Ni pratar om Leviatan, och ni är rädda för Leviatan, och ni är rädda för draken. Men Leviatan, det är makter, det är folk och makter som strider mot Herren och Herren Sion. Han tillämpar alltså dessa uttryck på de makter som drar i strid emot Sion. Det är makter som vill ta folket till fånga. Det är makter som erbjuder en annan frälsning för folket än den sanna. Leviatan, den snabba ormen. Vad är det för någonting? Det avser Assur, den assyriska världsmakten. Den snabba ormen, det är Tigris, som rinner ganska hastigt i sitt lopp. Tigris rike, det är Assur. Leviatan, den ringlande ormen, det är det ringlande Efrat, som ringlar sig fram i ett makligare tempo. Och Efrats rike, det är Babel. Borde väl kanske stå en liten fotnot, tycker man. Hur ska bibelläsaren veta det när han läser det här? Inte vet fru Hedegård vad det här är frågan om. Leviatan, den snabba ormen, åsyftar alltså den assyriska makten. Leviatan, den ringlande ormen, den babyloniska makten. Och här ser vi hur profeten binder samman Assur, Babel, precis så som förhållandet var på profetens tid. Det var ett Assur-Babel. Han tillämpar samma namn, Leviatan, detta odjur, denna fiende, fruktade fiende, om både Assur och Babel. Här har vi Tigris och Efrats rike som en enda Leviatan. Leviatan, den ringlande ormen, Leviatan, den snabba ormen. Och draken som ligger i havet, det är Egypten. Egypten hade tagit och hållit folket som fångar. Egypten ville förhindra folkets frälsning, förföljde folket, höll dem i träldom och mörker. Och Egypten erbjuder på Jesajas tid en alternativ frälsning, en annan frälsning än den sanna, en Herrens frälsning. Egypten försöker förleda Juda och Israel att förtrösta på Egypten, och den vägen, genom allians med denna makt, komma undan vreden och domen. Men det går ju inte. Så nämns här då dessa makter, dessa fiender till Herren och hans Sion. Leviatan, den ringlande ormen, den snabba ormen, den ringlande ormen och draken som ligger i havet. Det är alltså frågan om domen över världsmakten, över fienderna, över Assurbabel och över Egypten. Domen över alla fiender till Guds rike. Herren ska till slut krossa och besegra dessa makter. Och det sägs nu som tröst till det betryckta i Sion. Gå in i din kammare, stäng dörren. Jesus säger också det. Gå in i din kammare, be till din fader som ser i det fördolda. Bara en liten tid och så är vreden förbi. Dina fiender är helt krossade. Och döden kommer också att vara borta och tårarna är avtorkade. Så följer på detta, mycket logiskt, en skildring av det sanna Sion under bilden av en vingård. Det är 27:2-6. Om man nu övar sig i en boks innehåll, verkligen ska vi använda ordet pluggar. För så borde man göra också med skriften. Andra böcker vars innehåll man vill lära sig, om man ska kunna någonting och förstå någonting, det måste man plugga, verkligen arbeta med ordentligt. Men när det gäller Bibeln då tror människor ibland att det behöver man inte plugga, inte verkligen studera och läsa grundligt. Skriften använder ju ordet ramsaka. Det är verkligen att plugga, att tränga in i, ordentligt, fördjupa sig i, studera den heliga skrift. Och gör man det, då tänker man ju här med en gång, jag har ju läst om vingården förut hos profeten. Vad var det nu då? Jo, det var så sant. Det var ju kapitel 5, vers 1 till och med 7. Jag vill sjunga om min väns älskade väns sång om hans vingård. Och här har vi också då undervisning om vingården. 27:2 till och med 6. Men jag upptäcker en väldig skillnad. Ja, vad var det jag sa? Man kan nog inte lita på Bibeln. Här är det motsägelser igen. Stod det inte i kapitel 5 att det skulle växa törne och tistel i vingården? Jo, det gjorde det bestämt. Den ska fyllas med tistel och törne. Ja, så stod det ju i kapitel 5, vers 6 om Herrens vingård. Men vad står det här då? Jo, vi läser texten. På den tiden ska finnas en vingård rik på vin. Ja, men så stod det ju inte i kapitel 5. Den skulle inte vara rik på vin. Och här står det, man ska sjunga så om den. Jag, Herren, är dess vaktare. Åter och åter vattnar jag den. Ja, hur var det nu det stod i kapitel 5? Målen ska inte... Ja, hur var det nu? Det kommer inget vatten över vingården så att det kan växa. Det blir bara törn och tistel. Målen ska jag förbjuda att sända ned regn på den. Men här står det, åter och åter vattnar jag den. För att ingen ska skada den vaktar jag den natt och dag. Ja, men det var det nu kapitel 5, det var ju muren nedriven. Det var bara att tränga in och härja och förstöra allsammans. Den ska bli nedtrampad. Jag ska i grund fördärva den. Ja, men det var ju märkligt. Jag vredgas inte på den, heter det i kapitel 27, vers 4. Nej, om tistel och törne ville börja strid så skulle jag gå lös på dem och bränna upp allt sammans. Eller också måste man söka skydd hos mig och sluta fred med mig. Ja, fred måste man sluta med mig. Vad ska vi nu säga om detta? Ja, är det inte en motsägelse som säger? Jo, visst är det en motsägelse. Men det är inte en motsägelse i den mening att Bibeln motsäger sig, till det handlar om olika saker. Det är en motsägelse mellan den yttre kyrkan och den sanna kyrkan. Mellan det yttre Sion och det sanna Sion. Det yttre Sion har dragit över sig Guds vrede och ska förstöras. Endast en liten kvarleva blir räddad. Muren rivs ner, törn och tistel ska spränga in. Det går under. Endast en rest blir räddad av det stora folket. det yttre Sion eller den yttre kyrka.
Här handlar det ju om, liksom hela tiden nu, om det sanna Sion. Det har vi redan sett, det sanna Sions sång. Alla är här troende, alla är här rättfärdiga. Och i det sanna Sion, där finns ingen törn och tvister. Och där saknas inte vatten. Och där saknas inte Herren som en säker vaktare som sköter om allt. Så är det nyttigt och lärorikt att jämföra texterna i kapitel 5 och kapitel 27. Och gör man då, som jag sa, man pluggar, man ransakar, så kommer man ju på ett naturligt sätt att titta på båda dessa texter samtidigt. Och så får man ännu tydligare grepp om den bibliska undervisningen. Här är det frågan om det sanna Sion. Och så slutar det avsnittet i sjätte versen med: i tider som kommer ska Jakob skjuta rötter och Israel grönska och blomstra. Jordkretsen ska det uppfylla med sin frukt. Här är det ett löfte om den sanna vingårdens lysande framtid. Det ser inte så märkvärdigt ut nu, men det sanna Israel och sanna Sion, det ska grönska. Profeten talar mer om det längre fram, hur det kommer strömma in, inlämmas i det sanna Sion, människor från alla möjliga folkslag. Och det blir ett bönehus för alla folk, ett rike för alla folkslag som har Herren till sin frälsning och sin eviga klippa. Israel kommer att grönska. Amen. Och så får vi sluta i klass.